lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Ahabs och Isabels historia, den är allt annat än vacker. Och kanske du tänkte i slutet av förra programmet att nu är vi äntligen färdiga med dem. Men vi är inte det. Visserligen har Jehu utrotat alla av Ahabs släkt i Nordriket. Men ser du, en dotter till Ahab och Isabel har gifts bort till riket i syd, Judarike. Hon var hustru till Juda kung Joram och hon var mor till Ahasja och är nu den gamla moderdrottningen. Och när vi nu kommer till Andra Kungabok kapitel 11 ska vi se vad som sker parallellt med händelserna i Israel som vi såg på i förra programmet. När Jehu hade regerat i Israel i 7 av de 28 år han regerade, då blev Joas kung i Juda, bara 7 år gammal. Och han hade då hållits gömd i 6 år för Ahabs och Isabels dotter Atalja, som gick i sina onda föräldrars fotspår. Atalja är hebreiska och betyder den som Herren bedrövar, eller den som bedrövar Herren. Atalja trotsar Gud och är likgiltig för andra människors nöd. Och det vi nu ska läsa om henne är så otroligt fruktansvärt. Andra Kungabok kapitel 11, vers 1. När Atalja, Ahasjas moder, fick veta att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten. Så länge Juda kung Ahasja levde, var det tydligen hans mor Atalja som höll i trådarna och hade makten och kontrollen. Hon är otroligt lik sin mor Isabel. Nu när hon får höra att hennes son Ahasja är död, så var det naturligt att ett barnbarn till henne hamnade på Israels tron. Men det önskade inte Atalja. Hon fruktade för att hon inte kunde kontrollera honom på samma sätt och så mista makten. Så vad gör hon? Jo, hon mördar alla av Davids släkt som hon kan få tag i. Tala om blodbad. Hon försöker utrota hela Davids släktsgren. Och det var ytterligare ett av Satans försök att krossa den släktsgren som leder fram till Herren Jesus Kristus. Satan försökte utrota Davids ätt, så att frälsaren inte skulle kunna bli född. Och ner genom historien har Satan försökt eliminera judarna. Egyptens farao försökte krossa Israels barn. Men Herren sände Mose och förde dem ut ur träldomen. Haman, som vi ska se närmare på när vi kommer till Esters bok, han försökte utrota judarna. Men avslöjades och blev själv upphängd på den påle på vilken han planlagt att hänga upp juden Mordekaj. Och trots det över 6 miljoner judar som mördades skoningslöst under de mest fruktansvärda omständigheter under andra världskriget, så är ännu idag största delen av världen fientlig mot Israel. Och här i Andra Kungaboks 11:e kapitel hör vi om Atalja, Ahabs och Isabels dotter, som försöker utrota Davids ett. Och hon trodde att hon hade mördat dem alla. Men när vi nu läser vidare så ska vi se att hon hade missat en. Vi läser verserna 2 och 3. Men just när kungabarnen skulle dödas tog Joseba, kung Jorams dotter, Ahasjas syster, och skaffade i hemlighet undan Joas, Ahasjas son, in i sovkammaren tillsammans med hans amma. Där höll man honom dold för Atalja, så att han inte blev dödad. Sedan var han hos henne i Herrens hus, där han förblev gömd i 6 år, medan Atalja regerade i landet. Genom massmord övertog hon makten efter att hennes son Ahasja var död, och hon regerade ensam i många år. Och det var ju så hon ville ha det. Under tiden växer den unge Joas, där han lever gömd i Herrens hus. Atalja anar varken att han finns eller hur nära han är. Vi läser vers 4. Men i det 7:e året sände Jojada bort och lät hämta livvakten och drabanternas underhövitsmän och förde dem in till sig i Herrens hus. Och sedan han hade gjort en överenskommelse med dem och tagit en ed av dem i Herrens hus, visade han dem kungens son. När Joas var 7 år lät Jojada hämta dessa hövitsmän i Israel och låter dem veta att en av Ahasjas söner ännu var i livet. Det vill säga att det ännu fanns en av Davids släkt. Vers 5-7. Därefter befallde han dem och sade: detta är vad ni ska göra. En tredjedel av er, ni som har att tillträda vakthållningen på sabbaten, skall hålla vakt i kungshuset, och en tredjedel vid surporten och en tredjedel vid porten bakom drabanterna. Så ska ni hålla vakt vid huset, var och en i sin ordning, men de båda andra avdelningarna av er, nämligen alla som har att frånträda vakthållningen på sabbaten, skall hålla vakt i Herrens hus hos kungen. Ni skall ställa er runt omkring kungen var och en med sina vapen i handen, och om någon vill tränga sig in i leden skall han dödas. Och ni skall följa kungen, vare sig han går ut eller in. När de får höra att det ännu är en av Davids släkt vid liv, får de åter hopp och mod i sina hjärtan. Och dessa leviter som skulle hålla vakt över den unge kungen, de ska följa honom var han gick. Stryk gärna under den sättningen: ni skall följa kungen. Och vi läser vers 10. Och prästen gav åt underhövitsmännen det spjut och det sköldar som hade tillhört kung David och som fanns i Herrens hus. Med vapen i hand, alltid redo, ska de följa kungen. För den hjärtlösa Atalja skulle inte tveka ett ögonblick för att mörda sitt eget barnbarn, om det hotar hennes makt. Liksom det lilla barnet i Betlehem var ett hot emot Satans makt och ett hot emot Herodes. Barnet av Davids ett, som är kungen, Herren. Andra Kungabok kapitel 11, vers 11 och 12. Och drabanterna ställde upp sig, var och en med sina vapen i handen, från husets södra sida till husets norra sida, mot altaret och mot huset runt omkring kungen. Därefter förde han ut kungasonen och satte på honom kronan och gav honom vittnesbördet. Och det gjorde honom till kung och smorde honom. Och det klappade i händerna och ropade, leve kungen. Det här var en historisk dag i sydriket Juda. Då man kröner sin kung av Davids ätt och smorde honom. Och jublet skakar hela templet. Ropet genljuder, leve kungen, leve kungen. Och vi läser vidare vers 13. När Atalja nu hörde drabanternas och folkets rop, gick hon in i Herrens hus till folket. Ja, naturligt nog så var inte Atalja inbjuden till kröningen. Hon befann sig tydligen i Davids palats på berget Sion, rakt ovanför tempelområdet. När hon hör den här mängden av röster och jublet så går hon för att undersöka vad det är som föregår. Vers 14. Där fick hon då se kungen stå vid pelaren, som det var brukligt, och hövitsmännen och trumpetblåsarna bredvid kungen, och fick höra hur hela folkmängden jublade och stötte i trumpeterna. Då rev Atalja sönder sina kläder och ropade, sammansvärjning, sammansvärjning. Här nämner jag bara att det var förstås Ataljas syn på vad som var en sammansvärjning mot Davids rike. Men när hon försökte mörda alla av Davids ätt, det var sammansvärjning. Satan och även hans tjänare har en tendens att alltid vända perspektivet upp och ner. Vi läser vers 15 och 16. Men prästen Jojada gav underhövitsmännen som anförde skaran denna befallning. För henne ut mellan leden, och om någon följer henne så må han dödas med svärd. Prästen ville nämligen förhindra att hon dödades i Herrens hus. Alltså grep de henne, och när hon hade kommit till den plats där hästarna brukade föras in i kungshuset, dödades hon där. Atalja blev offer för syndens bedrägeri. Hon bedrog sig själv, men Gud bedrar man inte. Och så upptäcker hon att när uppgöret stund har kommit, då är alla flyktvägar stängda. Det ges ingen utväg mer. Men evigheten ger henne följande överskrift, förlorad. Atalja har nu skördat vad hon har sått. Och genom att man dödat Atalja, så har också det mörka molnet över Juda försvunnit. Juda hade fått en kung av Davids ett. Eftersom han var så ung, så var det förmyndare som regerade i hans ställe tills han blev mera vuxen. Och här spelade överste prästen Jojada en mycket viktig roll. Joseba, Ahasjas syster, spelade också en avgörande roll i detta. När hon med fara för sitt eget liv gömde undan den unge Joas och dolde honom hos sig i Herrens hus i 6 år. Och med Ataljas död och en av Davids ett på tronen så följer den väckelse som var så nödvändig i Juda. Vi läser vers 17. Och Jojada slöt det förbundet mellan Herren, kungen och folket, att det skulle vara ett Herrens folk. Han slöt också ett förbund mellan kungen och folket. Det handlar alltså om förnyelse på alla plan. Mellan Gud och kungen, mellan Gud och folket, men också mellan kungen och folket. en förnyelse både andligt och politiskt. Det är sydriket Juda som återvänder till Gud. Och det är prästen Jojada som leder den väckelserörelse som återvänder till tillbedjan av Jehova, den enda sanne Gud. Det som genom lång tid förblindat folket, det var att templet inte var stängt eller rivet. Men man tillbad Baal och man gick i templet. Det var Guds tjänst utan helgelse. Guds tro utan Guds heliga bud. Tillbedjan av Gud utan att man lämnade synden. Man hade både Gud och Baal i sina hjärtan. Det var långt farligare än det direkta motståndet mot Gud. För hade templet blivit rivet och tron på Gud förbjuden, då hade säkert många reagerat och vaknat upp. Men denna gråzon var sövande och förslöande. Templet stod på plats och det var full aktivitet i templet. Men också det som var en vederstygglighet för Gud tilläts. Tänk så kloka och civiliserade man hade blivit. Förr var det ju så mycket som var synd. Men om någon känner det rätt att tillbe Baal, så kan man ju inte döma honom för det så länge som han går i templet. Och förresten så är vi ju alla så olika. Och ingen kan säga att det han gör är mera rätt. Jag gör det som känns rätt för mig. Ja, det var som det stod i Domarbokens 17 kapitel. Vid den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Det vill säga, synden reduceras till bara en känsla. Och då hamnar frälsningen snart i samma bås. Och då blir tron inte längre trohet mot Gud och Guds bud, utan bara en känsla av trygghet eller säkerhet. Medan synd i verkligheten är brott mot Guds heliga vilja. Och det otroliga är ju att de som idag fokuserar mera på vad som känns rätt och på vad människan tycker än på vad Gud säger i sitt heliga ord. De tror att de är moderna och att det är något nytt de kommer med. Fast den teologin är lika gammal som ormen i Edens lustgård. Och när nu Juda rike hade fått en av Davids ett på tronen och översteprästen Jojada når hela folket med budskapet om omvändelse till Gud, så får det konsekvenser. Man ursäktar inte längre synden. Och det blir ett klart uppgör. Vi läser vers 18 till och med 21. Och hela folkmängden begav sig till Baals tempel och rev ned det och förstörde i grund dess altaren och dess bilder. Och Mattan, Baals präst, dräpte det framför altarna. Därefter ställde prästen ut vakt vid Herrens hus. Och han tog med sig underhövitsmännen tillsammans med livvakten och drabanterna och hela folkmängden. Och det förde kungen ned från Herrens hus och gick in i kungshuset genom drabantporten. Och han satte sig på kungatronen. Och hela folkmängden gladde sig och staden förblev lugn. Men Atalja hade det dödat med svärd i kungshuset. Joas var 7 år gammal när han blev kung. Vilken glädjens dag i Juda. främlingarna som var avkomlingar efter Astarteprästen Etbal, kungen i Sidon, de var nu utrotade ur landet. Baalsprästen Mattan var död, avgudaaltarna var jämnade med marken, Baalstemplet var rivet, landet renat. Och ett förbund blev slutet mellan Herren, kungen och folket. Juda hade vänt om till Gud. Efter alla kungar som inte vandrade på Herrens väg, efter all avgudstyrkan, synd, otukt och avfall, så vänder Juda sig åter till Gud. Och när det blir väckelse kommer ångern och tårarna, uppgöret med det som inte är förenligt med Herrens vilja, och så kommer glädjen, friden, kraften och växten. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 12, vers 1 och 2. I Jehus sjunde regeringsår blev Joas kung, och han regerade i 40 år i Jerusalem. Hans moder hette Sibja från Berseba. Och Joas gjorde vad rätt var i Herrens ögon så länge han levde. Prästen Jojada hade varit hans lärare. Joas fick grundlig undervisning i Guds ord. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och så kommer förklaringen. Jojada hade varit hans lärare. Och så läser vi i vers 3. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Väckelse betyder inte att alla blev omvända. Det fanns fortfarande många som offrade rökelse på höjderna. Också bland prästerna fanns det sådana som inte blivit förnyade. Vi läser vers 4 och 5. Och Joas sade till prästerna, alla pengar som kommer in som heliga gåvor till Herrens hus, gångbara pengar, sådana som utgör lösen för personer efter det värde som för var och en bestäms, och alla de pengar som någon av sitt hjärta manas att bära till Herrens hus, dem skall prästerna ta emot, var och en av sina bekanta, och det skall med dem sätta i stånd vad som är förfallet på Herrens hus, överallt där något förfallet finns. Under avfallets tid hade prästerna tagit emot pengarna, men använde dem inte till underhåll av Herrens hus. Därför säger Joas att från och med nu får prästerna inte ta emot några pengar. Vi läser vers 6-8. Men i kung Joas 23:e regeringsår hade prästerna ännu inte satt i stånd vad som var förfallet på huset. Då kallade kung Joas till sig prästen Jojada och de övriga prästerna och sade till dem, varför sätter ni inte i stånd vad som är förfallet på huset? Nu får ni inte längre ta emot pengar av era bekanta, utan ni ska lämna dem ifrån er till det som är förfallet på huset. Och prästerna samtyckte till att inte ta emot pengar av folket, och inte heller befatta sig med att sätta i stånd vad som var förfallet på huset. Det är samma gamla visa. Och personligen så tror jag att det sätt på vilket församlingar och även enskilda kristna använder eller missbrukar sina pengar, det säger mycket om deras förhållande till Herren. För i en kyrka eller en kristen organisation så handlar det inte bara om att hitta en god finansman till kassör, men om att förvissa sig om att han verkligen är en andlig person. Därmed inte sagt att vi ska blunda för kvalifikationerna, tvärtom. Vi ska be om visdom när vi kallar medarbetare och frivilliga, så att vi inte gör foten till hand på Kristi kropp. Vers 9-11. Då tog prästen Jojada en kista och borrade ett hål i locket och ställde den bredvid altaret på högra sidan, när man går in i Herrens hus. Och prästerna som höll vakt vid tröskeln lade dit alla pengar som inflöt till Herrens hus. Men så snart de då märkte att mycket pengar fanns i kistan, gick kungens sekreterare dit tillsammans med överste prästen, och de räknade de pengar som fanns i Herrens hus och knöt sedan till om dem. Därefter överlämnades de uppvägda pengarna åt de män som förrättade arbete som tillsyningsmän vid Herrens hus, och dessa betalade ut dem åt de timmermän och byggnadsarbetare som arbetade på Herrens hus. Det vill säga, man sörjde för att prästerna inte kunde sticka ner handen och komma åt pengarna, och så ska det vara. Varje församling eller organisation bör ha en bokföring och en redovisning av de medel som man samlar in. En redovisning där vem som helst kan få insyn och kontrollera, det är en god ordning. Så att ordna kontroll över insamlade medel med flera parter som övervakade varandra, det var en mycket god idé, och så långt gjorde Joas väl. Men med det så är faktiskt vår tid ute för den här gången. Och så ska vi i nästa program se att händelserna tar en ganska överraskande vändning när Joas, istället för att lita på Gud, tar av det som han egentligen hade helgat åt Herren. Men det ska vi se närmare på i nästa program. Så jag säger på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.